الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Vi avslutade i förra veckan kapitlet om betydelsen av La ilaha illallah och tawhid. Och författaren sa en mening i slutet på förra kapitlet som vi inte gick igenom. Han sa, och förklaringen till detta kapitel kommer i de nästkommande kapitlen. Och förklaringen till detta kapitel kommer i de nästkommande kapitlen. Den förklaringen till La ilaha illallah och tawhid kommer i resten av boken. Vad som kommer i Kitab Tawhid kommer att förklara La ilaha illallah. Och vi nämnde att författaren har två tillvägagångssätt i att förklara Tawhid. Att förklara vad Tawhid är för någonting och att förklara vad Tawhid inte är. Och för att förstå något, en helhet, så måste man förstå dess motsats. Så man förstår hur fult det är med kyrk och hur lågt det är med kyrk, så förstår man också hur perfekt och hur bra det är med tawhid. Så författaren har det här tillvägagångssättet. Han förklarar vad som är kyrk och förklarar vad som är ett tawhid. Och idag kommer vi inshallah gå igenom två stycken kapitel som handlar om ungefär samma sak. Första kapitlet är Bab mina kyrk. لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. Kapitlet, att man sätter på sig en ring eller knyter fast ett snöre eller liknande saker för att ta bort eller hindra från svårigheter, är en form av kyrk. Yani, det är en form av kyrk att sätta på sig en halqa eller ett snöre för att hindra svårigheter eller ta bort svårigheter och hindra svårigheter. Ja. Första lärdomarna här är att ordet halqa, Allahu alam, man har översatt till ring. Om ni kollar här, det står ring i boken, eller hur? Men halqa betyder egentligen allt som är runt. Det kan vara ett armband också. Ni kan skriva här över ordet ring, kan ni skriva armband. Som är av någon form av metall. Det kan vara guld eller silver eller någonting annat. Och det är en lärdom som vi också tog med systrarna här. Att om man skulle ha en bok, en islamisk bok, så brukar man skriva lärdomar och förklaringar bredvid orden. Under, över, eller man drar ett streck så där och skriver på sidan. Och det här är något som ulema gör. Om ni kollar i ulemas böcker och studenternas böcker, så finner ni att de skriver mycket i böckerna och förklarar. Alltså under och över där det finns ledig plats. Och den här tekniken är mycket mer effektiv än att ta med sig ett anteckningsblock till lektionen. Nu har vi studiehäften, det är en annan sak, men till exempel om du ska gå igenom Sahih Bukhari, då tar du med dig Sahih Bukhari på lektionen och skriver på sidorna och under och på kanterna. Det är så som ulema och studenterna gör. Och det är mycket bättre än att ta med sig ett anteckningsblock, ett häfte, och skriva i. Varför? För att det här häftet kommer att försvinna säkert. Häften du skriver och de försvinner och du slänger dem, men boken har du kvar. Så anteckningarna har du kvar. Tayyib. Alla kulli här. Nå. Här nämner författaren att det är kyrk att då ha armband eller snören med syftet av att ta bort en motgång eller att skydda sig från en motgång. Ordet bala kan betyda motgång. Man har översatt här till svårighet. Det går också bra. Motgång, svårighet, problem. Så man förstår av den här rubriken att folk använder dessa amuletter och dessa armband för två syften. Det första, att bota sig, att bli av med en motgång. Och det andra syftet, att skydda sig från att ens drabbas av en motgång. Alltså i förebyggande syfte. Och vi kommer att prata sen om just det här med amuletter. Skyddsamuletter eller lyckoamuletter. Att folk har dem för de här två syftena. Antingen att skydda sig från att ens drabbas av någonting. Till exempel onda ögat eller jinner. De tror att dessa amuletter kommer att skydda. Två, att man sätter på sig amuletterna när man blivit drabbad. Och tror att man ska bli frisk. Okej? Okay? Så folk har de här amuletterna för två syften. Att skydda sig från ont eller att bli frisk när man väl har drabbats av någonting ont. Eller, man kan lägga till också, för att få lycka. Som svenskarna och folk de kallar det för lyckoamuletter. Att man ska få lycka. Och vi kommer att förklara att det här är någonting som är kirk och någonting som är förbjudet i islam. Allah subhanahu wa ta'ala prövar människan i det här livet med al-khayr wa shar. Allah prövar människan med gott och ont i det här livet. Wa nabluukum bil khayri wa sharri fitna. Allah säger att vi kommer att pröva er med gott och ont, motgångar, prövningar. Och tyvärr, de flesta av människor, när Allah prövar dem med gott, hälsa och rikedom, så använder de dessa gåvor till att synda. Eller hur? De flesta människor går över gränsen och syndar. Och även när Allah prövar folk med motgångar, så vänder de sig ofta till synder. Vissa muslimer, när de drabbas av motgångar och sjukdomar, vänder sig till förbjudna former av medicin. Som till exempel amuletter, trollkarlar, förbjuden form av ruqya, som vi kommer att tala om sen. Och det här är någonting som är fel. Muslimer som drabbas av en motgång ska ha sabr, förlita sig på Allah och vända sig till de asbab, de orsaker som Allah har gjort tillåtna. Profeten Muhammad alaihissalam, han sa att Allah har inte skickat ner en sjukdom förutom att han har skickat ner ett botemedel. Det finns de som känner till det och det finns de som inte känner till det. Och han sa också tadawaw ya ibad Allah. Tjänare, ni ska söka att bli friska. Ni ska försöka bli friska om ni är sjuka. Men inte med någonting förbjudet. Han sa i hadithen också. Men inte med någonting förbjudet. I islam ska man försöka bli frisk om man är sjuk. Äta honung, äta habbat sauda, äta medicin. Och veta att det här är orsaken. Men orsaken måste vara tillåten. Medlet måste vara tillåtet. Det får inte vara någonting förbjudet. Men vissa blir desperata. De drabbas av jinn eller onda ögat eller någonting olycka. De vänder sig till en trollkarl och söker att bli frisk på förbjudna sätt. De här två kapitlerna kommer att tala om amuletter i alla dess former. Och ordet amulett, tamima, och här khayt, halqa, det är samma sak egentligen. Halqa, ett slags armband eller ring som folk tror ska skydda. Skydda mot onda ögat, skydda mot shaitan, skydda mot sjukdomar. Khayt är också ett rep, ett snöre som folk i jahiliya brukar ha. Man hade ett rep som man läste några besvärjelser på. Och besvärjelse är när man mumlar namn av shaitan och jinner och liknande saker. Och tror att det ska skydda, så knyter man det runt armen eller benet eller runt barnen, runt djuret. I hopp om att det ska gynna och skydda från det som är dåligt. Det är al-khayt. Och sen har vi också ett tamaim, amuletter generellt. Och amuletter kan vara vad som helst nästan. Det skiljer sig från land till land. En vanlig amulett som vi kan se idag är det här blåa ögat som folk har runt halsen. Har ni sett det? Ett blått öga. Folk hänger det i bilen. Folk hänger det i hemmet. Folk hänger det i affären. Och de tror att det här blåa ögat ska skydda mot onda ögat. Och det här är kyrk. Vi finner också att vissa har det som de kallar för Fatimas hand. En hand, ett halsband med en hand. De kallar det för Fatimas hand och de säger att det ska skydda från ondska. Det här är också kyrk. I svenska vissa hus finner man ibland att de har en hästsko vid dörren. De säger också att den bringar lycka. Eller en hartass. De säger att den ger lycka. Och liknande saker. Det kan vara i vissa kulturer en lejontand, en hajtand. Det kan vara en ädelsten. De säger att den ger en speciell energi och tur och kärlek och så vidare. Allt det här är kyrk. Och det är inte tillåtet i islam. Kinesiska lyckoamuletter, kinesiska lyckokakor och så vidare. Allt det här är förbjudet. Det finns inga lyckoamuletter. Det finns inga amuletter som kan gynna eller skada. Och som en inledning till dagens lektion så måste ni förstå en viktig princip. Och det är att det är kyrk att ha en amulett. Kyrk. Det kan vara stor kyrk och det kan vara liten kyrk. Taib. När är det stor kyrk och när är det liten kyrk att ha en amulett? Det är stor kyrk att ha en amulett. Om man tror att amuletten i sig själv har en makt att gynna och skada vid sidan av Allah. Att amuletten vid sig själv har en makt att gynna eller skada vid sidan av Allah. Att den har en egen makt utanför Allahs makt. Då är det kyrk akbar. Då har man gjort kyrk i tawhid rububiyya. Då man tror att någonting annat än Allah kan yatasarraf, vad kan man säga, påverka i skapelsen. Endast Allah kan påverka i skapelsen. Så personer som tror att den här amuletten kan gynna och skada vid sidan av Allah med, i sig själv, har begått kyrk, stor kyrk och kufr. Har gått ut ur islam. Och att tro det här är också kyrk i tawhid al-uluhiyya, tawhid al-ibada, i dyrkan. För personer som tror det kommer att ha tillförlit till den amulett. Han kommer ha tillförlit till amuletten. Kommer ha hopp och fruktan till den här amuletten. Al-khawf wa raja, som en dyrkan. Vilket endast får tillkomma Allah subhanahu wa ta'ala. Yani hopp om att bli frisk, att få någonting gott, att få tur, att få lycka, att få kärlek. Och fruktan för att drabbas av någonting dåligt. Det här är dyrkan som endast ska tillkomma Allah subhanahu wa ta'ala. Så det blir kyrk i tawhid al-uluhiyya också. Att ha dessa amuletter. När är det inte kyrk akbar? Det är om man tror att Allah ensam är den som kan gynna och skada. Men att Allah har gjort den här amuletten till en orsak. Man tror att Allah har gjort den här blåa ögat till en orsak som gör människan frisk eller skyddar människan. Då blir det liten kyrk. För Allah har inte gjort den här amuletten till en orsak. Så man sätter en orsak i någonting som inte är en orsak. Och därför säger ulema att det här är liten form av kyrk. Som inte tar människan ut ur islam. Ja. Men hur som helst så är det otroligt farligt att ha dessa amuletter. Och ulema säger att det är en brist i personens tawhid. Antingen brist helt och hållet att han blir kafir. Om det är kyrk akbar. Eller att hans tawhid skadas om det är kyrk asrar. Och det är också en brist i personens intellekt. En person som går och har hopp och fruktan och tror att den här amuletten ska hjälpa honom, det tyder på att personen har ett svagt intellekt, att personen är dum. Hur kan man vända sig bort från Allah subhanahu wa ta'ala, den mäktiga, al-aziz al-jabbar, som äger allt, har makten till allt, och gå och förlita sig på en liten amulett? Som det här finns inget bevis i islam på att den kan gynna eller skada. Eller hur? Var kommer den här tron ifrån? Wallah, den kommer från shaitan. Det är en satanistisk tro. Han har lurat människan in i detta. Det tyder på att det finns en brist i människans kunskap, iman och akl. Då man går och förlitar sig på dessa saker. Taib, vi kommer nu inshallah gå igenom bevisen som författaren nämner i dessa två kapitel. Det första beviset är versen från surat Zumar. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. Säg, har ni sett de saker ni åkallar vid sidan av Allah? Om Allah ville att något skulle skada, eller någon skada skulle ske mig, kan då dessa saker avvärja skadan? Den här versen handlar egentligen om avgudar, om man läser versen innan också. Att kuffar visste att Allah var skaparen, men de tillbad ändå sina avgudar. Och då säger Allah till profeten Muhammad a.s. Qul, säg till människorna, afara'aytum, har ni sett de saker ni åkallar vid sidan av Allah? Och ni kan skriva här över ordet åkalla, dyrka. Tad'una kan också betyda dyrka. Taib. Så vad säger ni om de saker som ni dyrkar eller åkallar vid sidan av Allah? Om Allah ville att någon skada skulle ske mig, kan då dessa saker avvärja skadan? Ni säger till kuffar som dyrkar avgudar. Det kan vara statyer. Det kan vara änglar. Det kan vara profeter. Det kan vara heliga människor. Säg, om någon skada skulle drabba mig, kan då dessa saker ta bort den här skadan? Vad är svaret? Nej. De kan inte avvärja den skada och motgång som har drabbat mig. Utan endast Allah är den som kan göra det. Ja, ni alla vet här att kuffar vet om detta. När om profeten Muhammad s.a.w. säger detta till kuffar. Om någon skada drabbar mig, kan dessa avgudar, dessa saker ni dyrkar vid sidan av Allah, dessa människor, änglar, jinner, kan de ta bort skadan? Och då kommer de att säga nej, eller hur? Och då är svaret, följsvaret, men varför ska ni då dyrka dem? Ni dyrkar någonting som inte har skapat, och ni dyrkar någonting som inte äger makten att gynna eller skada. Är inte detta fel? Och ni erkänner att Allah är den som har skapat och är den enda som kan gynna och skada, då är det endast han som förtjänar våran dyrkan och hängivenhet. Och här säger ulema att Allah använder ofta det här tillvägagångssättet i Koranen mot kuffar. Han använder tawhid och rububiyya för att bekräfta tawhid al-uluhiyya. Ni erkänner att Allah är skaparen, Allah är upprätthållaren, Allah är den enda som kan gynna och skada. Varför i hela världen ska ni gå tillbe någonting annat som varken kan gynna eller skada och som inte har skapat? Av ren logik så borde ni vända er och dyrka han som skapat allt och upprätthåller allt och den enda som kan gynna och skada. Vad har den här versen med amuletter att göra? Versen är uppenbar, men vad har den med amuletter att göra? Och författaren använder ofta den här uslub, yani att det är underförstådda. Yani istidlal bil aula. Yani, ulema säger att om en jinn, en ängel, en profet inte kan gynna och skada vid sidan av Allah, hur ska då en liten sten eller amulett kunna gynna eller skada vid sidan av Allah? Eller hur? Det är underförstått. Om de som är bättre och mer kapabla inte kan gynna och skada, hur ska då en liten sten kunna gynna och skada? Det går inte, eller? Så det är underförstått att de inte heller kan gynna eller skada. Sen nämner författaren Hadith Imran ibn Hussein radiyallahu anhu, som berättar att profeten a.s. såg en man som hade på sig en halaqa, en sån här ring eller armband. Och då frågade profeten honom a.s. vad är det här för någonting? Vad är detta? Och då så sa mannen, jag har det här, den här halaqan för att bli av med min smärta i armen. Och då så sa profeten a.s. ta av dig den, för den kommer endast att göra så att din smärta blir värre. Och om du skulle dö med den på dig, så skulle du aldrig någonsin uppnå framgång. Så här kom då den här mannen som hade på sig ett armband, som skyddsarmband. Och när profeten Alisan frågade honom, varför har du denna? Och ulema säger här att han frågade, yani ala sabilil inkar, för att kritisera honom. Inte för att han inte visste vad det var. Han visste vad han hade på sig. Men vad är det här? Eller hur? Även på svenska du kan säga, vad är det här för någonting? Du vet att någonting är fel. Vad är det här? Och då så säger mannen, det här är ett armband jag har på grund av smärtan i armen. Alltså, avsikten är att smärtan ska gå bort. Och då så sa profeten alaihi salatu wasalam, ta bort den. För den kommer bara öka din smärta. Den kommer bara öka dina problem. Och om du skulle dö i det här tillståndet så skulle du inte få framgång. Så den här hadithen bevisar att amuletter och skydds objekt och sånt bara ökar människan i svaghet. Yani tar människan bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Och som författaren kommer nämna nästa kapitel, men alla kashayan wukila ilay, att den som yani har en amulett för att skydda sig kommer att lämnas till sin amulett. A'udhu billah. Yani han förlitar sig inte på Allah, han förlitar sig på amuletten, då lämnas han till amuletten. Yani kolla om du kan bli frisk eller få hjälp av din amulett. Kommer inte få någonting alls. Så här, självklart, människan blir svagare, eller hur? Du lämnar Allah Azza wa Jalla, den enda som kan göra dig frisk och hjälpa dig, och förlitar dig på en amulett. Det finns ingen framgång i detta. Det kommer bara göra dig svagare. Sen nämnde författaren hadithen från Uqba ibn Amir att profeten alaihi salatu wasalam, han sa من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. Må Allah aldrig fullborda angelägenheterna för den som sätter på sig en amulett. Och må Allah aldrig ge ro till personen som hänger på sig snäckor. Här gjorde profeten dua alaihi salam mot personen som har på sig amulett. Och för att förstå hadithen måste man också förstå ordet tamima. Tamima, vi sa att det är amulett. Men var kommer ordet tamima ifrån? Vilket arabiskt ord kommer ordet tamima ifrån? Ja. Vad är ordet taget ifrån? Tamam. Yatimmu tamam. Som betyder att fullborda, att uppnå någonting, ett mål. Och ni känner säkert till att man ordet tamam, eller hur? Yani tamam, alltid bra, alltid perfekt. Så ordet tamima kommer från tamam. Att man vill ha det perfekt, man vill ha någonting bra. Och då så sa profeten alaihi salatu wasalam, men ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu la. Fala atamma Allahu la. Wala inte fullborda för honom. Och men ta'allaqa wad'atan fala wada Allahu la. Och den som har på sig små snäckor för att få lycka, wala inte ge honom lycka. Eller må Allah ge honom motsatsen till det han söker. Så här gjorde profeten dua alaihi salatu wasalam mot personer som sätter på sig amuletter i hopp om att få lycka. Att han ska få motsatsen. Och han sa också, nästa hadith, men ta'allaqa tamimatan faqad ashrak. Den som sätter på sig en amulett har begått shirk. Och egentligen den här hadithen räcker. Den här hadithen räcker. Den som sätter på sig en amulett har begått shirk. Shirk. Klart och tydligt att det är haram att ha på sig amuletter. Och det är shirk. Sen nämner han från Ibn Abi Hatim som berättar från Hudayfa radiyallahu anhu att han såg en man som hade khayt. Han hade det här snöret knytet runt armen mot feber. Mannen hade knytit det här snöret mot feber. Och då så skar Hudayfa skar av det här snöret och så läste han den här versen: "Wa ma yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun." De flesta av dem som tror på Allah begår shirk. Versen från surat Yusuf. Där Hudayfa såg då en man som hade på sig ett band eller snöre för att bli frisk från feber. Och då så skar Hudayfa av det här snöret och sa att mannen hade begått shirk. Han läste den här versen att de flesta tror inte på Allah förutom att de gör shirk. Och den här versen har förklarats när vi gick igenom tafsir surat Yusuf, Abdullah ibn Abbas, han sa deras iman på Allah är att de säger att Allah är skaparen av himlen och jorden, och deras kyrk är att de tillber andra än honom. Så versen handlar egentligen om kyrk akbar, men sahaba använder den också som ett bevis på att folk begår liten kyrk. Ja. Här nämns att Hudhayfa skar av det här repet. Är det tillåtet om du ser en person som har en amulett att du går och sliter bort den eller skär bort den? Är det tillåtet? Ja? Det beror på. Det beror på vad? Ja. Om man har auktoritet, och det var det som Hudhayfa hade. Och det kommer nämnas också en hadith i senare kapitel, nästa kapitel, att profeten Alisam skickade en man för att ta bort de här snörena från kamelernas halsar. Det är samma sak. Hudhayfa hade auktoritet och profeten Alisam hade auktoritet. Yani, du är den som bestämmer. Då tar du bort det. Om det är på dina barn, din fru eller om det är på någon i hemmet, du tar bort dem, förstör dem och slänger dem. Men om man inte har auktoritet så kan det ibland leda till större skada. Och därför säger ulema som Sheikh Ahmed Najmi här i förklaringen att man inte tar bort dem utan man ger folk råd. Man förklarar för dem att det här är haram och det här är kyrk och det här är förbjudet. Och speciellt om det kan leda till större skada. Men om man kan ta bort dem utan att någon skada blir skedd så är det någonting som är bra. Okej, vi går vidare till nästa kapitel. Bab ma ja'a fi ruqa wa tamaim. Kapitlet, det som har nämnts angående ruqya och amuletter. Kapitlet, vad som har nämnts gällande ruqya och amuletter. Här säger inte författaren kapitel att det är kyrk att göra ruqya och ha amuletter. Som han sa i förra kapitlet, han sa det är kyrk, eller hur? De här två sakerna, al-halaqa och al-khayt, det här armbandet och de här snörerna, är kyrk. Här sa han vad som har nämnts gällande ruqya och amuletter. Varför? För det är inte all ruqya som är kyrk. Men alla amuletter är kyrk. Och han kommer nämna, Afwan, att det finns viss ikhtilaf gällande vissa amuletter. Men generellt då, det är inte all ruqya som är kyrk. Och enligt vissa av ulema så är det inte alla amuletter som är kyrk. Och här nämns också en annan fayda. Bab ma ja'a fi ruqa wa tamaim. Kapitlet, vad som har nämnts. Vad som har nämnts igen i bevisen från Koranen och Sunnan gällande ruqya och tamaim. Och det här är väldigt viktigt. Om du undrar, vad säger islam om någonting? Vad är det du ska göra då? Vända dig till Koranen och Sunnan. Vad är det som har nämnts i den här frågan? Vad är bevisen? Och baserat på bevisen kommer vi fram till en slutsats. Och det är det som författaren gör i hela boken. Så vilken fråga som än kommer, vad gör vi då? Vi går tillbaka till Koranen och Sunnan och kollar vad som har nämnts. Inte åsikter, inte vad man känner för, inte kultur eller tradition. Utan man går tillbaka till bevisen. Ja. Författaren nämner hadithen som berättas från Abu Bashir al-Ansari radiyallahu anhu. Att han var tillsammans med Rasulullah alayhi salatu wasalam under vissa resor. Och profeten alayhi salatu wasalam sände iväg ett sändebud, alltså en man, med befallningen att det ska inte hänga kvar något halsband runt kamelernas hals gjort av en pilbågsträng eller någon annan, något annat förutom att det ska skäras av. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och det var det här vi refererade till innan. Att profeten alaihi salatu wasalam skickade iväg en man som fick ansvar att gå till kamelerna och djuren och skära bort det som var knutet runt djuren av dessa genom skyddssnören al-qalaid. För folket av jahiliya, folket innan islam, hade den här dåliga traditionen av att de var väldigt skrockfulla och använde amuletter, och de knöt de här snörena runt sig själva, sina barn och sina djur. Så när islam kom så sa profeten, så skär bort dem. Jävlar, ta bort dem. Det här är shit, det är inte tillåtet. Okej. Okay. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu sa att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam säga: Inna ruqa wa tamaima wa tiawalatu shirkun. Sannoliken så är ruqya, amuletter, och tiwala olika former av kirk, berättad av Ahmed och Abi Dawud. I denna hadith så säger profeten Muhammad alaihissalam att dessa tre saker är kirk: ruqya, amuletter och tiwala. Och författaren förklarar också vad dessa tre saker är. Han säger att amuletter, ett tamaim, är någonting man knyter fast på barnen mot onda ögat. Om amuletten består av någonting från Koranen som man binder fast, så har vissa av salaf tillåtit detta, till skillnad från andra som betraktade det vara förbjudet, och från dem var Ibn Mas'ud. Vi kommer komma tillbaka till det här senare. Ruqya är det som folk kallar för eller azaim. Det som är tillåtet, som det finns bevis för, är ruqya som är fritt från kyrk. Och Rasulullah alaihissalam har tillåtit att man använder sig av det mot onda ögat och giftiga bett. Och ett tiwala är någonting som vissa personer gör och påstår att det kommer att leda till att kvinnan blir mer kär hos sin make och vice versa. Och sen nämner, vi kommer komma tillbaka till de här sakerna, amuletter och ruqya och tiwal. Han nämner sen den här athar från Abdullah ibn Ukeim, som berättar att profeten alaihissalam, han sa: den som binder fast någonting kommer att bli lämnad till denna sak. Ja. Den som men ta'allaqa shay'an wukila ilayh. Den som hänger en amulett lämnas till sin amulett. Och det här är kanske en av de största straffen. Att personer som förlitar sig på en amulett lämnas till amuletten. Den som förlitar sig på ett armband lämnas till armbandet. Allah musta'an. Vad händer med honom då? Kommer han att få någon hjälp? Ja? Kommer han få någon hjälp av armbandet eller halsbandet? Nej. Till skillnad från de troende, de som förlitar sig på Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Den som förlitar sig på Allah, Allah är tillräcklig för honom. Och Allah kommer hjälpa honom. Nej, låt oss gå igenom det som författaren nämner här, amuletter. Att det är någonting som man knyter fast på barnen mot det onda ögat, och vissa av salaf har tillåtit amuletter om det är från Koranen, och andra har betraktat det som förbjudet. Vad är den korrekta åsikten här? Vi sa att amuletter är generellt kyrk. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att den som har en amulett har begått kyrk. Och här säger författaren att vissa av salaf sa att amuletter är tillåtna om de bara består av Koranen. Yani, salaf är överens om att amuletter som inte är Koran är haram och det är kyrk. Okej? Okay? Men det finns ikhtilaf i det frågan om amuletter som är Koran. Till exempel ayat al-kursi, ihopvikt eller någonting sånt, om man har det runt halsen. Det finns olika åsikter i den här frågan. Och vad är då den korrekta åsikten? Den korrekta åsikten är att det är förbjudet. Alla amuletter är förbjudet och det finns inga undantag. För går man tillbaka och kollar de påstådda salaf som ska ha tillåtit det, så finner man att dessa narreringar är svaga. De är inte autentiska. Det finns inget stöd i att någon av sahaba har tillåtit amuletter från Koranen. Utan det är daif, det är svagt. Okay? Det som finns är att vissa av salaf, väldigt få, sa att det är okej att ha amuletter om det är Koran. Bara Koran. Medan majoriteten av sahaba och tabi'in och salaf har sagt att det är haram och det är inte tillåtet att ha amuletter även om det är Koran. Och jag vill att ni hänger med nu. Amuletter som inte är Koran, det är konsensus att det är haram. Det är kyrk, okej? Okay? Amuletter som är Koran, bara Koran, där finns det en svag khilaf. Alltså vissa har sagt att det är tillåtet, men den korrekta åsikten är att det är förbjudet. Och vad är då argumenten på att det är förbjudet? Vad är argumenten på att det är förbjudet? Det första argumentet är att bevisen som förbjuder amuletter är generella. Profeten alaihissalam förbjöd amuletter, eller hur? Och han sa att det är kyrk, och han beordrade att man skulle ta bort dem. Och det finns inga undantag. Alltså profeten alaihissalam har inte sagt förutom om det är Koranen. Eller hur? Han sa amuletter är kyrk. Punkt slut. Han sa inte förutom om det är Koranen. Så vad gör man om det finns ikhtilaf? Man går tillbaka till Koranen och sunnan. Eller hur? Och kolla vad som är det korrektaste och mest igen, närmast till sanningen. Och vi vänder oss också till salafs förståelse. Koranen och sunnan på salafs förståelse. Brukade sahaba ha amuletter? Nej, ingen av sahaba hade amuletter. Det finns ingenting autentiskt berättat att sahaba hade amuletter. Finns inte. Och om det var någonting gott och någonting tillåtet, skulle de inte ha det? De skulle ha det, eller hur? Och om det var någonting bra och gott, skulle då profeten al-Islam inte ha uppmuntrat till det och tillåtit det, eller hur? Och ett argument som också används är att profeten al-Islam brukade lära oss det som är lätt, eller hur? Islam är lätt. Och det som är bra och underlättar för människorna. Han lärde oss att vill man bli av med shaitan i huset, ska man läsa surat al-Baqara. Varför sa han inte bara häng upp den på väggen, surat al-Baqara? Om det nu skulle vara tillåtet. Om det skulle ha samma effekt. Att amuletter med Koranen skyddar från shaitan. Då skulle en amulett med surat al-Baqara skydda från shaitan, eller hur? Eller en tavla med surat al-Baqara skulle skydda från shaitan. Men han sa inte häng upp den på väggen. Eller häng den runt halsen. Samma sak när man läser ayat al-Kursi när man sover. Amen rasul. Han sa inte häng dem på väggen, häng dem vid sängen, häng dem runt halsen. Så kommer alla att skydda er. Trots att det är någonting som är lättare än att läsa. Vilket tyder på att det har ingen grund i islam. Nej. Ett annat argument är det som vi kommer att nämna beträffande ruqya. Ruqya, att läsa på en person som är sjuk. Man läser Koranen på en person som är sjuk. Folket i jahiliya innan islam brukade läsa ruqya. Men de gjorde kyrk. De läste en massa namn på shaitan och jinnir och sånt. Och när islam kom så sa de till profeten Muhammad a.s. att vi vill göra ruqya. Är det tillåtet? Och då så sa han A'ridu alayhi ruqakum. Låt mig höra vad ni läser för någonting. Vad är det ni läser? Alltså låt mig godkänna om det är rätt eller fel. Och sen så sa han att det är okej med ruqya så länge det inte är kyrk. Det är okej med ruqya så länge det inte är kyrk. Varför sa han inte samtidigt det är okej med amuletter så länge det inte är kyrk? Eller hur? Om det skulle ha varit tillåtet. I ruqya, det finns haram ruqya och halal ruqya. Amuletter, han sa inte det finns okej amuletter och haram amuletter. Utan det var bara förbjudet. Han nämnde inget undantag. Ett annat starkt argument på att amuletter med Koranen inte är tillåtet är att personen som har en amulett med Koranen kommer att vanära Koranen. Han kommer att ta in den på toaletten. Eller hur? Och det här finns i vissa länder. De har den här Ayatul Kursi eller Fatiha eller vissa verser. Man har vikt det som en fyrkant eller trekant, eller man har snurrat ihop det. Och man har gjort skinn runt den. Vad kallas det för att se?
Miska.
Och det finns också juju, jag vet inte vad. Vissa. De kallar det för massa olika namn. Vad händer? Man lägger det här på barnet. Man har det runt halsen. Du går in på toaletten. Akramakumullah. En person gör saker som är väldigt opassande och har det här runt halsen. Utan tvivel så är det någonting som är förbjudet. Det är inte tillåtet. Och ett sista argument på att dessa amuletter med Koranen inte är tillåtna är sedd och daria. Att man stänger dörren till att, för att det kan leda till någonting förbjudet. Och den här principen finns i islam. Sedd och daria. Att man stänger dörren om det kan leda till någonting förbjudet. Tayyib. Och vad kan då hända? Folk idag vänder sig till trollkarlar och spåmän och ber om hjälp. Och vad gör den här trollkaren som spelar muslim? Han skriver Ayatul Kursi till exempel. Och ibland så skriver han på kanten eller mitt i verserna skriver han massa konstiga namn. Namn på jinner och shaitan. Och ännu värre, må Allah skydda oss, han skriver Koranen med avföring. Eller mensblod. För att på så sätt få gentjänster av djävulen. Innan han gör kuffer för att få gentjänster av djävulen. Eller han skriver koranvers och så skriver han massa diagram. Taib, diagram med siffror eller med namn på shaitan. Fir'aun och shaitan och iblis och haman och massa konstiga namn och namn på shaitan och jinnen. Och så viker han ihop det här pappret och snurrar in det i den här skinngrejen och syr igen den. Och så säger han, du får aldrig öppna den. Om du öppnar den, du kanske kommer dö. Förstår du? Så personen vågar inte öppna den. Så att, i alla fall, det här är det som folk gör. Alltså det här finns. Man har öppnat amuletter. Och det står namn på shaitan och jinner och kuffer och kyrkor och alla möjliga saker. Så, låt oss säga nu, rent hypotetiskt, att det är tillåtet att ha amuletter med Koranen. Vad gör folk då? El-Juhal, de okunniga, de vänder sig till den här spåmannen och trollkaren och säger jag vill ha en amulett med till kursi och Koranen, jag har feber, jag är sjuk och jag vet inte vad. Och vad kan hända då? Då kan han börja skriva massa saker som är kuffer och kyrk och du vet ingenting. Så vi säger nej, stäng dörren. Alla amuletter är förbjudna, inte tillåtet. Eller hur? Det är bättre och det är säkrast. Och det är det som bevisen tyder på, att islam förbjuder alla former av amuletter. Frågan är klar och tydlig. Nej. I hadithen nämndes också att ruqya är kyrk. Ruqya är kyrk. Genom att läsa på en sjuk person är kyrk. Vi sa att det finns två former av ruqya. Tillåten ruqya och förbjuden ruqya. Ruqya som är tillåten är när man läser på en sjuk person eller på sig själv. Man kan vara frisk också. Man läser nära och man blåser. Till exempel surat al-Fatiha. Du läser på en sjuk person och du blåser. Taib. Och det finns också andra former av ruqya där man inte behöver blåsa, som då profeten al-Islam sökte skydd för al-Hassan och al-Hussein. U'idukuma bi kalimatillahi tama wa min kulli shaytanin wahama wa min kulli aynin lama. Till exempel den här duan som Ibrahim brukar säga till Ismail och Ishaq. Så ruqya är i grunden tillåtet med vissa kriterier. Och Ulema nämner att dessa kriterier är att det som man läser är Koran eller dua, alltså från sunna, eller adhkar, eller Allahs namn och egenskaper. Eller det man läser på personen ska vara från islam. Koran, bäst av allt. Adhkar, dua, Allahs namn och egenskaper. Det här är det som är tillåtet att läsa på en person som är sjuk, på sig själv. En person som är sjuk eller om man vill skydda sig själv från att bli sjuk. Andra villkoret är att ruqya ska vara på arabiska. Ruqya ska vara på arabiska. Varför? För många som vi nämnde, de här trollkarlarna, de säger att de är ruqya, men de mumlar massa främmande ord på icke-arabiska, på ett annat språk än arabiska. Alltså namn på jinner och shayatin och sånt. Och därför säger ulema säger nej, ruqya ska vara på arabiska. Och det tredje villkoret är att den som läser ruqya, eller den som gör ruqya, vet att det bara är ett medel, en sebab, och att yani, resultatet kommer från Allah. Yani, när någon läser Koran på dig, du tror inte att den här personen botar dig, utan du vet att Allah är den som botar dig. Och de här orden han läser, Koranen, är bara ett medel. Och Allah gör dig frisk med hjälp av dessa ord. Okej? Okay? Så de här tre villkoren nämner ulema som Ibn Hajar och andra. Så ruqya får inte bestå av shirk. Det får inte bestå av shirk. Utan det ska vara tawhid. Och det ska vara klart och tydligt vad man läser. Man ska inte sitta och mumla massa saker, utan det ska vara klart och tydligt vad man läser. Och alhamdulillah, alla människor, alla muslimer kan göra ruqya. Kan inte alla surat al-fatiha? Eller hur? Vilken är den bästa ruqya? Al-fatiha. Kan inte alla kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas? Profeten sa det, de bästa av saker man har sökt skydd med från ondska, de här två sura. Alla kan dem, till och med våra barn kan dem. Så man behöver inte gå till någon speciell ruqya sheikh, utan man kan göra ruqya på sig själv och sina barn. Alhamdulillah. Och det är oftast mer effektivt än att gå till någon annan. För när du är sjuk, då kommer den här igen i viljan att söka att bli frisk, och man vänder sig till Allah och man fruktar Allah och så vidare och hoppas på Allah. Den är starkare än personen som läser på dig och inte är sjuk. Eller hur? Och att göra ruqya är tillåtet om det uppfyller dessa kriterier. Och beviset på att ruqya är tillåtet är att profeten alaihissalam själv gjorde ruqya på sig själv när han var sjuk. Han gjorde ruqya på sig själv när han var frisk. När han sov läste han de tre sista surorna från Koranen, blåste på händerna och strök över kroppen. Jibril kom också ner och gjorde ruqya på profeten Muhammed sallam. Vi finner att profeten alaihissalam godkände att sahaba gjorde ruqya, som mannen som läste al-fatiha på den här hövdingen som blivit biten av en skorpion. Vi finner också att profeten sallam, när han frågade om ruqya, sa man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Den av er som kan gynna sin bror, det ska göra det. Yani, kan du gynna en muslim, så läs Koran på personen. Gynna din bror. Så allt det här tyder på att ruqya är tillåtet och till och med uppmuntrat till islam, om det uppfyller dessa villkor. Så vad menas med hadithen att ruqya är shirk? Vad menas med hadithen att ruqya är shirk? Den ruqya som folk gjorde i jahiliya, som folk gjorde innan islam, eller den ruqya som innehåller shirk, den är inte tillåten och den är shirk. Men den ruqya som är i enhet med islam, den är tillåten. Och sen så sa profeten sallam, ett tiwala är också shirk. Och tiwala är en form av magi. En form av magi för att mannen ska bli kär i en kvinna, eller kvinnan ska bli kär i en man. Och det här kommer att nämnas senare i boken när författaren talar om magi. Då kommer han tala om en sarf och en atf. som är samma sak, att en person gör magi för att få kärlek. Och det här är också kirk och det är inte tillåtet. Det är också sjukt egentligen. Men hur kan en person vända sig till en trollkarl för att få någon annans kärlek? Hur i hela världen kan man tro att man ska uppnå lycka genom detta? وَلَا يُفْلِحُ سَاهِرُ حَيْثُ أَتَى. Alla säger att trollkaren får inte framgång vart han än vänder sig. Hur ska han kunna ge dig framgång? Trollkaren kan inte ge framgång till sig själva. Han kommer aldrig få framgång. Hur ska han ge dig framgång? Allah al-Musta'an. Så lycka och kärlek får man inte genom magi. Utan magi leder bara till fördärv. Så som profeten sa, som han sa, اجتنبوا السبع الموبقات. Håller borta från de sju förödande synderna. Och han nämnde magi. Kyrk och magi. Så magi förödar människan. Och bygger inte upp någonting. Det förstör. Och personen har sålt sin religion. Så hur kan man förvänta sig någon form av lycka genom magi? Utan vill man ha lycka. Och vill man ha kärlek. Och ett framgångsrikt äktenskap. Så ska man vända sig till Islam, till Koranen och Sunna, som ger oss svaret på allting. Vill man ha ett lyckat äktenskap, så ska man utföra sina skyldigheter. Man ska utföra sina skyldigheter och ge den andra parten sina rättigheter. Kvinnan har sina skyldigheter och mannen har sina skyldigheter. Vi har alla våra skyldigheter i äktenskapet. Och när man inte ger sina skyldigheter, då blir det obalans och då blir det problem i äktenskapet, vilket kan leda till skilsmässa. Och det här är någonting man ser ofta. Folk som vill skilja sig, när man frågar vad har hänt, så hör det oftast att någon av makarna ger inte sina skyldigheter, utför inte sina skyldigheter. Eller hur? Och det är någonting fel. Och det gäller, åligger oss alla, män och kvinnor, att vi ger den andra dess skyldighet, dess rättigheter. För det är någonting som Allah har ålagt oss. Vissa tänker att det är en form av gengäld. Om hon är bra mot mig ska jag vara bra mot henne. Om han är bra mot mig ska jag vara bra mot honom. Lä. Allah har gjort det obligatoriskt att ge kvinnan hennes rättigheter. Du måste ge henne hennes rättigheter. Försörja henne och klä henne och så vidare. Och kvinnan måste ge mannen hans rättighet. Och det är en form av ibada, av dyrkan. Förstår ni? Profeten Sassalam, han sa om kvinnan: Ida sallat khamsaha wa samat shahraha wa ata'at ba'laha. Om kvinnan fastar sina fem, om hon ber sina fem, fastar ramadan, om hon är kysk och hon lyder sin man, kommer det att sägas till henne: gå in genom vilken dörr från paradiset som du vill. Förstår ni? Vilken lätt väg kvinnan har till Jannah egentligen. Någonting som mannen inte har. Att kvinnan är god mot sin man, lyder sin man, och hon ber sina böner, fasta ramadan, och hon är kysk. Hon får gå till Jannah, vilken dörr hon vill. Så i alla fall, alla har sina skyldigheter och sina rättigheter. Och lever man upp till dem, så får man ett lyckat äktenskap. Det finns ingen genväg att man går till någon trollkarl och får någon så här kärlekskaka eller någonting. Det där funkar inte. Det funkar på film kanske, men inte i verkligheten. Tayyip. Sen berättar författaren en hadith från Ruwayfi. Att Rasulullah alayhi salatu wasalam sa till honom: Ja Ruwayfi, det kanske händer att du kommer att leva länge. Berätta då för människorna att Muhammad alayhi salatu wasalam är fri från den som binder knutar i sitt skägg, eller binder fast en tråd på sig själv, eller torkar sig efter toalettbesök med djuravföring eller ben. Här så säger profeten Muhammad a.s. till Ruwayfi att du kanske kommer att leva länge. Vad tror ni? Levde Ruwayfi länge? Ja. Och det här är också ett bevis på att han var en sann profet. att Ruwayfi levde länge. Han dog ungefär år 53 hijri. Han blev jättegammal. Och han beordrade Ruwayfi att säga till folket att Muhammad Ali satt och slam är fri. Alltså dessa människor som gör dessa saker är inte från min vägledning. Och vilka är de här tre sakerna? Den första saken är att knyta knutar på skägget. Det här är inte någonting som är kyrk, utan det här var någonting som folket i Jahiliya gjorde av högmod, av kibber. Så knöt de knutar på skägget. Och den andra saken är det som själva kapitlet handlar om, att den som binder fast en tråd på sig själv, yani för att få lycka eller skyddas från någonting dåligt, kyrk. Och den som torkar sig efter toalettbesök med ben, alltså skelettben, eller avföring från djur. Så de här tre sakerna är förbjudna. Men vilken av de tre sakerna är mest förbjuden? Tvåan. Att knyta ett band för att få tur. Det är kyrk. Och de andra två sakerna är inte kyrk. Okej? Den första saken, att knyta knytar i skägget. Det är något som inte är tillåtet, för det är att efterlikna folket av Jahiliya som var högmodiga. Utan istället ska en person ta hand om sitt skägg, kamma sitt skägg, olja sitt skägg. För skägget är någonting vackert hos människan. Eller hur? Och profeten Alayhisalam beordrade män att låta skägget växa. Och den sista var att torka sig med dessa två saker efter ens toalettbesök. Och det nämns i vissa hadither att de orsaken är att de renar inte. De renar inte. De här två sakerna renar inte. Och det nämns också i en annan hadith att de här benen ska man inte torka sig med, för att Allah Azza wa Jal kommer att göra det till mat för våra bröder från jinnerna. Alltså när du äter ett kycklingben eller något ben, du säger bismillah och sen du slänger det. Så Allah subhanahu wa ta'ala gör så att det blir mat för jinnerna på de här benen. Hur? Allahu alam. Ja. Och sen lämnar författaren en athar från Sa'id ibn Jubayr, som var en av de stora tabi'un, en imam, student i sahaba. Han sa, det är samma belöning att klippa av en amulett från en människa som att frige en slav. Alltså personen som klipper bort en amulett från en människa får belöningen av att han har friget en slav. En fråga, hypotetiskt. Vad är bäst? Att klippa bort en amulett eller att frige en slav?
Klippa en amulett.
Varför?
För du förhindrar människa att göra
kyrk. Nej. Om du släpper en slav fri, du frigör honom från att vara ägt. Eller hur? Men om du befriar en människa från kyrk, så att du, det är som att du befriar honom som från helvetet. Förstår ni? Så därför är det någonting bättre. Och sen rapporterade det rapporteras även från Ibrahim al-Nakhai, som sa att de föraktade alla former av amuletter, vare sig de innehöll Koran eller inte. Och det här är sista grejen i det här kapitlet, sista meningen. Och Ibrahim al-Nakhai säger här att Salaf, han var också tabi'i, Salaf föraktade, så de ogillade, hatade och förbjöd alla former av amuletter, vare sig det var Koran eller inte. Och det är också ett argument på att alla amuletter är haram i islam och inte tillåtna. Så vad är slutsatsen av dagens lektion? Att alla amuletter är förbjudna, är haram och de är kyrk. Och vi nämnde att de är kyrk för att människan förlitar sig på någonting som inte kan gynna eller skada. Vilket är en brist i människans tawhid, rububiyya och uluhiyya. Och det är stor kyrk om man tror att amuletten i sig själv kan gynna eller skada. Och det är liten kyrk om man tror att amuletten är en orsak, att Allah har gjort den till en orsak. Och jag vet att dessa amuletter finns. Finns i Sverige. De såldes här i centrum. Jag har sett dem i bilar, jag har sett dem i hem. Och det åligger oss att varna folk för detta. Att säga åt folk att det här inte är tillåtet, det här är kyrk. Och förklara för folk att det här är egentligen idiotiskt. Det är dumt. Den här stenen, den här blåa ögat, made in China, ska den hjälpa mig? Eller hur? Nej, vad ska den hjälpa mig? Vart i islam står det att den här ska hjälpa mig? Vad har vi för bevis och argument på detta? Och så nämnda haditherna. Förlita oss på Allah subhanahu wa ta'ala. Och inte förlita oss på dessa materiella saker. Men folk tycker om det som är lätt. Många av de här människorna, de kanske inte ens gör salah. Eller hur? Och tänker att om jag har den amuletten så får jag skydd. Det är inte så lätt. Vill du ha skydd från Allah, du ska söka det av Allah. Eller hur? Lyd Allah, be Allah om hjälp. Allah kommer inshallah hjälpa dig. Det funkar inte att du bara köper en amulett och du ska få skydd från shaitan och jinn och allting. Så Allah al-musta'an. Det finns mycket jahl hos muslimerna, mycket okunskap. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att sprida kunskapen om tawhid och att göra oss från dem som sprider denna kunskap. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.